Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Välkomna till avsnitt 260 av Skilsmässopodden.
Japp.
Men du var ljum.
Nej, jag är inte ljum. Tvärtom. Nej, du, jag är varm.
Ja. Du, alltså jag tänker så här. Jag kanske har fel. Men i någon mån så tycker jag nog att jag själv och många i omgivningen kanske är som tråkigast kring 30-35.
Du menar när man är 30-35 år?
Ja.
Varför då?
Ja, du undrar, eller jag tror att det har att göra med att man då är så nybliven förälder och man är så ängslig kring så mycket, så man är ganska präktig. Jag tänker kanske mer på det just utifrån att med åldern så blir kanske många tråkiga, men många blir också roligare.
Men säg hur du menar att de är tråkiga, att de inte har tid eller att
nej,
de är så
här. Nej, men så här ska vara. Det ska vara så rätt och riktigt och präktigt alltihopa. Tog du med den där? Vi måste ju ha med den här. Och, alltså,
ja.
Det är väl, själv var jag väldigt så här. Ja, om du inte tycker att jag är kontrollerad nu. Jag var väldigt kontrollerad, för det fanns väldigt mycket som måste kontrolleras.
Jo, men absolut.
Man kan ju inte slappna av överhuvudtaget.
Nej, men det är väl också, man är väl i någon slags brytpunkt där mellan att vara fortfarande barn och ungdom och att bli vuxen då.
Ja, man försöker vara vuxen på rätt sätt.
Ja, det är inte så himla lätt alla gånger. Plus att det är som du säger, när du får barn och ska få ihop allt det där, då måste man ju också bli lite mer.
Ja, det blir väldigt stift. Man måste ha ordning på det, kontroll på det här nu. Men jag tänker också, för jag tänker på en middag som vi hade nyss.
Ja.
Det tycker jag då är det roligaste utfallet av att bli äldre. När då gästerna plötsligt börjar prata om hur missnöjda de är med hur lite sex de har. Eller den ena är nöjd med att de har lite sex och den andra är väldigt missnöjd med det och räknar upp hur många gånger. Och förklarar drömmar om livet.
Att
vara borta hela tiden. Och det gör inte ens ont någonstans för att man har kommit över alla trösklar på något vis.
Ja, nej, men absolut. Visst är det så. Och jag tycker också att man släpper på en massa kontrollbehov eller en massa såna här spärrar. Man har ingenting att skämmas för längre, så man kan säga vad som helst och man kan uttrycka allt det man känner på ett annat sätt.
Och det är därför den här podden också finns, för att vi har slutat skämmas. Eller hur?
Eller så är vi bara dumma i huvudet.
Ja.
Men du, vad är det vi ska ta upp nu som vi inte ska skämmas för idag, i detta avsnitt? Vad ska det handla om?
Vi har en lyssnare vars partner drar sexistiska skämt och hon reagerar så starkt och undrar nästan varför. Du har också börjat ge mig tillsägelser och jag blir ledsen. Vi ska prata om den utvecklingen. Jag har lite frågor till dig. Och en annan lyssnare, hon menar att att hon själv betyder ingenting för sin man och att allting känns svart. Men hon ser heller inte hur hennes liv ska kunna bli bättre. Så vi ska prata om hur ser stegen ut från ett elände till ett bättre liv. Vi ska också ta upp om det är okej att flytta långt bort från sina vuxna barn Och faran med att inte våga säga ifrån när man vill.
Mm.
Ja, men vi ska nu börja. Jag tänkte att vi ska mjuka upp med lite frågor till dig.
Okay.
Så att du blir uppmjukad.
Ja, för jag är så hård.
Ja.
Ja.
Hur bra tycker du att du och jag är på att utveckla nya vänskapskretsar ihop?
Inte särskilt.
Nej.
Tycker jag inte.
Nej.
Ganska... Ja, så här, jag ska inte säga att vi är dåliga på det, men vi gör det inte så mycket. Och vi, alltså, ja, nej.
Upplever du att du vill mer än jag eller jag vill mer än du?
Nej, jag upplever inte att någon vill mer än den andra faktiskt.
Egentligen. Du upplever inte att jag ofta frågar, har du ingen på jobbet som man kan få träffa? Och jo. Då säger du, eller det blir inte.
Jo, absolut. Men det är ju, det gäller ju, det går ju båda vägarna. Det är inte så att du kommer med en massa roliga förslag på människor som...
Nej, men du frågar ju aldrig det heller.
Nej, ja.
Du vill ju inte något.
Jo, det vill jag visst.
Ja, det vill
absolut.
Du. Ja. Ja, men vi är, jag håller med om att vi är dåliga på det där. Varför är vi det då?
Jag vet inte, jag tror också att det är svårt att hitta ytor, liksom. Svårt att hitta det, de där då, nya vänskaperna och kretsarna och sådär.
Nej, jag tycker och inte egentligen att det skulle vara också, svårt.
Det är också det här, de flesta man träffar är ju 30-35 års ålder.
De sa
ja, men det, jag vet inte, jag tror att man är i lite olika lägen också faktiskt i livet.
Ja.
Har du fler frågor?
Hur bra tycker du att vi är på att utveckla nya intressen ihop?
Ja, men ändå nya intressen. Ja, fast jag tycker inte vi är så himla dåliga på det. Vi är inte fast i allt för mycket så där spår. Utan
vi vilka intressen ändå... tycker du att vi har utvecklat ihop då?
Ja, men alltså, vi är nya maträtter som man lagar. Nej, men jag vet, jag tycker ändå att vi har börjat skriva ihop. Och vi har,
det är ju jobb mer.
Jo, fast det är också ett intresse. Och, ja, jag vet inte. Men också så här, nya intressen. Jag vet inte vad det skulle vara.
Nej, men vad är ni nu? Och säga att du vill inte ha några nya intressen kanske.
Nej.
Det är väldigt mycket. Mycket omsorg kring sig. Du sa ja, men egentligen inte.
Sa jag?
Du sa väldigt mycket, men det blev inget.
Ja, nej, men frågan är svår. Nej, men okej, jag måste svara nej då i så fall. För att det kanske inte är så mycket intressen som utvecklas. Men jag tycker det händer saker ändå. Det står inte stilla. Jag
nej, men det är inte så att vi har börjat fiska eller börjat spela volleyboll.
Ja,
eller
jag har pratat om att fiska.
Okej. Det gills inte, bara så att du vet.
Nej. Ta bort det.
Hur
nej.
Bra tycker du att vi är på att ge varandra egen tid?
Jättedåliga. Nej, det tycker jag faktiskt att vi är bra på. Det tycker jag är...
Det är vår kanske, paradgren.
Ja, nästan vår paradgren faktiskt.
Det är därför vi inte utvecklar någonting ihop, förstår du? Hur det hänger ihop. Men det är ju så, varken nya intressen eller nya vänskaper. Det är bara för att var och en är för sig själv.
Ja. Nej, men jag utvecklar inte så många nya intressen. För att jag tycker att det är så otroligt mycket skiftande saker jag håller på med i mitt jobb.
Mm. Hur bra tycker du att vi är på att hantera den här väldigt lilla delen av vårt liv som är bonusliv, det vill säga som rör mina barn och dina barn? Hur bra är vi på att hantera den?
Jag skulle önska att vi hade kanske mer med dem att göra åt bägge hållen liksom.
Ja, men det är upp till dem.
Ja, det är väl upp till dem. Ja. Och jag tycker faktiskt att vi har varit väldigt bra på att hålla på med det, att liksom ta del av varandras barns liv utan att det blir för mycket också.
Mm. Hur bra tycker du att vi är på att ta upp känsliga saker med varandra?
Ja, jag tycker vi är ganska bra på det. Du är bättre än vad jag är. Och sen tycker jag att vi får ut väldigt mycket av de samtalen i podden. Det tycker jag.
Punkt. Ja. Punkt slut.
Ja,
okej. Jag är inte riktigt... Jag håller inte med om... Jättekonstigt nog, vi pratar ju om saker i podden hela tiden. Men det är kanske också där vi pratar mest.
Ja.
Faktiskt. Jag tycker kanske inte att vi är så jätteduktiga på att ta upp känsliga saker med varandra. Sen har vi inte så många saker som är känsliga, och
nej,
det är bra.
Ja.
Men de vi har, de tycker jag är lite misskötta.
Okej.
Ska sköta dem bättre.
Ja, okej.
Ja, men vi går vidare då.
Ja.
Du, vi tar ett lyssnarbrev då.
Okej.
Hon skriver så här. Det här är ingen stor sak, men ändå störigt. Min man är världens snällaste, men jag har ett problem. Jag tycker att han är jobbig med sina skämt. Han skojar vulgärt och drar ofta sexistiska jokes om kvinnor eller kommentarer om hur någon är klädd eller så. När jag inte skrattar eller säger att jag inte tycker det är kul blir han sur och tycker att jag saknar humor. För mig är det inte humor, men jag tycker samtidigt att det är synd att jag bryr mig, men jag kan inte låta bli att störa mig. Har ni något råd? Jag vet inte varför det blir en så stor grej, men det stör mig.
Ja, alltså... Ja, vad ska man säga?
Ja, jag har massor att säga.
Ja, säg det.
Ja. Nej, men jag förstår precis.
Ja.
Jag förstår precis. För att... Ja, det här är kanske... Det finns liksom en hel del mer allvarliga teorier kring det här, men i grunden så är det väl så här. Jag tycker det är helt rätt att reagera. För om man drar sexistiska skämt,
ja,
så betyder det, fastän man kallar det för ett skämt, så betyder det att man är ojämställd.
Absolut.
Att man har en dålig kvinnosyn.
Mm.
För tänk, jag tycker ofta att det blir lättare. Tänk återigen om någon skulle dra skämt om svarta. Och sen avfärdar liksom negativa reaktioner med att säga, ja men det här var ju ett skämt. Det finns någonting som skämten är nämligen liksom det vanligaste uttrycket i det som, det här det blir då liksom teoretiskt allvarligt, men i det som kallas våldspyramid. Alltså att detta att man skämtar om en viss grupp signalerar till andra i samma situation, signalerar till andra skämtar om att vi är överens om att kvinnor är lägre stående än oss.
Mm.
Det är liksom det vanligaste uttrycket för kvinnoförakt.
Mm.
Eller det kan vara blickar, man himlar med ögonen eller avbryter och allt sånt här. Jag kan lägga ut den här våldspyramiden sen, för den är ganska bra. Och den där grunden gör, när man har bestämt att vi är bättre än kvinnor, så tar man sig nästa rättighet, nämligen kanske att skuldbelägga, skamma eller skrämma och så vidare. Och är man överens om att man får göra det, ja då får man också tafsa, man får göra saker. Mm. Så att jag tycker också att det är ett uttryck, jag tycker helt rätt att hon reagerar. Det är ett uttryck för liksom en osund kvinnosyn. Och för mig är det väldigt ointelligent, ja, och avtändande. Jag kan säga att jag skulle göra slut direkt. Så, ja, är det. Jo, nej, så är det. Det finns inte.
Nej, jag håller med. Jag förstår precis. Och jag tycker att det... Jag har inte sett den där våldspyramiden, det stämmer säkert. Men jag tycker också att det handlar om, det är liksom, man kan skämta om allt egentligen. Men när det blir en, när det blir strukturellt, alltså när du använder det hela tiden. Och man märker ju ganska tydligt på en person om det handlar just om att det finns ett liksom underliggande förakt som man döljer genom skämt. Och det är där det, liksom, det blir farligt. Och en person som inte kan... För att, så här, om jag skämtar om en sak som du tar illa vid dig av, då skulle jag avbryta det på en gång. För då skulle jag känna så här, men fan, det är klart att det här är ju inte roligt för den här personen.
Nej, är det inte roligt så är det inte.
Nej, och det jag menar är att om han inte kan förstå, om man fortsätter upprepa det, då är det ett tydligt tecken på att han faktiskt inte... Liksom, då är det inte bara en dålig skämtare, utan då handlar det om något mer. Det handlar om att han har en grundsyn som är föraktfull.
Ja, och det är ju jättemånga som har. Och ja, de själva vet det inte ens. På samma sätt som vi kvinnor har en ibland kvinnoföraktande grundsyn och placerar oss under dem och tål det här. Liksom.
För det jag tänkte på från början också, det är liksom lite olika frågor. Eller, det kan ju vara två olika frågor. Det ena är att skämta om kvinnor just. Eller man kan ju irritera sig på en person som skämtar oavbrutet, oavsett vad det är.
Ja, ja.
Men här, alltså, det är ju viktigt att veta exakt vad det handlar om.
Nu var det ju den här kvinnogrejen.
Ja, och där kan man ju verkligen säga att så här, då se upp. Ta upp det här och ifrågasätt inte skämtandet, utan ifrågasätt kvinnosynen i första hand.
Jag vet inte hur långt hon kommer att kunna komma med det, men det är ju bra. Jag tycker att jag förstår också. Jag själv har ju varit en sån här... Alltså jag minns vissa tillfällen när man har varit... Kanske när man reste med till tv-mässan i Cannes till exempel, minns jag en gång. Och då har någon förberett ett stort bord och vi kommer in dit hela gänget. Och sen så vet kyparen att det brukar vara framgångsrikt att driva med någon. Och jag var utsedd till det då. Och meningen är ju att det ska vara kul. Men då var det sexistiska skämt som antagligen många sällskap bara skrattar jättemycket åt. Och då hamnar jag i situationen, ska jag dra ner stämningen nu? Så att alla tycker att det här blev pinsamt och tråkigt. Eller ska jag skratta med?
Ja.
Fastän jag inte tycker att det är ett dugg roligt.
Ja.
Och den där sitsen är så jävla sunkig att behöva vara i.
Ja, och vad gör man då? För det måste ju finnas ett sätt att säga det på ett artigt
sätt.
Ja,
men jag försökte flera gånger. Ja. Jag försökte flera gånger, sen smoothade jag ut det ändå. För det blir ju väldigt, väldigt obekvämt.
Ja, ja visst. För alla till slut också.
Men i de flesta sammanhang så tycker jag ändå att man kan säga... Eller att hon måste ju göra som hon gör och säga att hon inte tycker att det är roligt.
Ja, och så här... Återigen, så här, det är inte humorn det handlar om när han säger att hon inte har någon humor. Utan det handlar om att han skämtar om saker som hon tar illa vid sig av förklarliga skäl.
Ja, och inte var roligt.
Nej, oavsett liksom vad han tycker om det så är det jävligt taskigt mot en person som man är i ett förhållande med att vara liksom...
Ja, och det avslöjar jag också mera. Och det är liksom det här absolut. Att killar säger att man vill ha en tjej med humor.
Ja.
Ja, då vill de ha någon som skrattar åt deras skämt. Det behöver inte vara... Liksom, en del gör det, men det måste ju också vara humor. Det i humor finns ju ett visst
absolut.
Mått av finess.
Visst, oh ja.
Men, intelligens rent
ja,
av.
Absolut. Mm. Men det är nästa fråga på något sätt. Hur bra är... Om han nu skulle kunna sluta och dra sexistiska skämt och skämta om, vad vet jag, vädret eller vad fan som helst. Hur rolig är han då?
Mm.
Och det är en annan fråga, liksom.
Be honom anta den utmaningen och byta.
Ja, byt ämne ser vi om tycker det är roligt.
Ja.
Det låter trixigt.
Ja, men intressant fråga. Tack snälla.
Du, förut idag så skulle jag be dig att plocka ut saker ur tvättmaskinen eller tvättaren. Och då fick jag liksom linda in det där och göra det så snällt som möjligt. Så att du inte därför att strax innan dess så hade du liksom visat... Det kanske inte var så allvarligt, men du blev lite så här stött över att jag påpekade någonting.
Jag blev jätteledsen.
Ja, du blev jätteledsen till och med. Jag bara så här, det slår mig då att, det har jag har gjort det lite grann nu på sista tiden, påpekat saker och sagt till och sagt ifrån så där.
Mm.
Och då märker jag att du reagerar på det. Du reagerar, och nu sa du till exempel så här, ja... Du brukar reagera så här, liksom, skulle du vara ungefär som jag, att du skulle bli sur för att jag påpekade någonting. Märker du det? Känner du av det här? Liksom?
Men jag har ju känt av vid några tillfällen, jag känner inte av att du påpekar saker, men jag känner av en konstig attityd hos dig. Utan liksom som när min syrra var här också, plötsligt så blir det så här konstigt slut. Och som att det är någonting du då håller på med som man inte får veta.
Ja.
Så det var grunden i alltihopa. Då känns det som att det är någonting här som är fel. Och det går faktiskt lite grann ut över sällskapet. För du är lite kantigare.
Jag säger ifrån.
Lyssna nu på vad jag tycker. Så får du ha din bild.
Ja.
Men om du vill veta hur det här går ut så är det inte när du säger saker. Utan du kan sitta vid bordet också och vara lite mer, vad ska man säga, lite snålare med dig själv än vanligt.
Mm. Okay.
Lite snålare med dig själv.
Ja, det är din upplevelse av det hela.
Bra, gills den?
Ja, den gills absolut.
Ja,
men det är ju, i det så ligger ju också att jag faktiskt säger ifrån och säger nej.
Ja, men då är det också sättet som du säger det på.
Ja.
Och det är det som jag reagerar på
precis,
då. Att det är sättet.
Ja, men kan du tänka dig då också att liksom vi har lite grann fastnat i roller? Där när jag påpekar eller säger någonting, då upplever du det som slutet eller som liksom annorlunda eller du är väldigt ovan vid att jag gör det.
Nej, jag håller faktiskt inte riktigt med. Okay. Jag vet att du inte så ofta påpekar saker och att jag påpekar saker ofta.
Mm.
Men när du gör det så är det inget konstigt med det. Om det inte är i den här konstiga, otrevliga tonen, då har jag tolkat det som att en del människor har svårare att säga ifrån eller liksom är inte så vana vid det, och då måste man ta i lite för att våga göra det. Det är så jag har tolkat detta.
Okej, ja.
Hur stämmer det?
Nja, jag tror inte att det är så. Jag tror bara att du är väldigt ovan vid det. Du är väldigt ovan vid att jag gör så. Och då upplever du det som fientligt eller som liksom aggressivt.
Men varför
eller
kan du inte säga det på ett...
Nej, men därför att man gör... Det är så en tillsägelse.
Då fortsätter vi så här då.
Ja, nej, jag bara säger att jag tror att man... jag tycker att det viktiga att liksom försöka betrakta i det här, det är att man faktiskt fastnar i roller där det som är okej här är inte okej där. Och när man försöker förändra sig så är det väldigt svårt att göra det också, för att man möts av någonting som är, vad är det här nu då? Så blir det liksom ett motstånd, ja, och nästan en konflikt över det.
Fast det har det faktiskt inte blivit. Jag vill, nej, bara säga så här. Jag håller med dig om det där. Liksom, att någon, när någon tar ett steg och förändrar sig, så måste ju den andra också göra det. Liksom. Det kommer som en överraskning. Men grejen är att jag blir ju inte sur, utan jag blir ledsen över din ton till mig. Som att, och det är ju också konstigt att jag blir ledsen. Men, men jag blir mer ledsen. För att, inte för att du säger, kan du ta hand om tvätten, utan för att du säger det på ett sätt som att du är sur på mig på liksom något mer övergripande vis. Ja. Liksom.
Precis, men reaktionen är ju inte positiv i alla fall. Det är, när du får en sån påpekande eller tillsägelse, så blir du ledsen. Och det är ju inte,
nej,
meningen.
Men, nej, jag blir inte ledsen av det, utan jag blir ledsen av tonen.
Ja, jag fattar det, men du blir ledsen av det.
Ja, ja. Är det meningen?
Nej, det är absolut inte meningen. Nej. Det är ju verkligen inte det. Men jag menar, även den tonen. Det är ju inte så att liksom, du har ju inte en trevlig ton när du säger ifrån heller.
Nej.
Utan det har jag vant mig vid, så att jag tar det på ett sätt. Men när jag egentligen använder exakt samma ton, så blir du ledsen. Och det är för att du är ovan vid det, tror jag. För att du kan inte riktigt, du har inte sett det där. Du har inte haft det.
Nej, jag ska väl vänja mig då. Ja. Det kommer ju att förbättra vår relation. Att jag vänjer mig vid det här som jag blir ledsen.
Jo, men eftersom du upplever det som liksom att jag inte säger ifrån eller inte liksom tycker saker.
Du får säga vad du vill. Ja. Men det är bra att du säger att det då inte, du menar alltså att när du låter så där tvär och sur, så är det normalläget, så att jag betyder inget.
Nej, det betyder inte att jag är tvär och sur, utan det betyder bara att jag säger, sätt ner foten. Ja, men så här, jag tror att det här har du inte riktigt förstått. Att det är precis så det låter när du säger de sakerna också.
Men det då förstår jag.
Då kan man liksom säga, okej,
för då har jag kanske hållit in det länge. Jag förstår precis att det är så. Precis. Det förstår jag. Ja. Och här kommer tillbaka kakan.
Ja, exakt. Ja. Och det är inte för att ge igen, utan det är faktiskt för att det är så. Det är bara, det är ett faktum liksom att det är.
Ja, så, fast det här som var i helgen, det tyckte jag var något annat.
Okay.
Men det började bygga den nya Magnus. Den nya Magnus som jag är ledsen, som jag ska vänja mig vid. Ja. Det där, det kommer jag överleva.
Det tror jag säkert.
Ja. Men det är ju någonting otroligt knepigt med mig när, så att säga, du som då min käraste är missnöjd med mig. Mm. Minns du i början var jag grät? Jag kunde gråta floder för att jag inte fick ihop detta att ha mitt... Jag trodde att allting var bra, så här, mitt självständiga liv, att träffa vänner och så vidare. Men du och jag såg så sällan, och plötsligt sa du att du inte var nöjd med det. Jag blir så ledsen.
Ja.
Så det är någonting med det där, när du inte är nöjd med mig, som inte gör mig arg eller sur, utan just bara råledsen.
Ja.
Det är faktiskt lite oskönt av mig, men det är också helt äkta och sant. Det är ungefär som att jag är ett barn, känner jag mig då.
Ja.
Som trodde att allting var bra, men det var inte bra. Liksom. Nej, det var som händer.
Ja, det är bra att du säger det, för det känns ibland så också, som att det, liksom, man undrar, vad händer nu? Varför blev det så här?
Det är en konstig reaktion. Det är ingenting du behöver anpassa dig efter. Utan...
Ja, men i viss mån så blir det faktiskt så ändå. Det är det som är grejen med sådana där saker. Att det är lätt att säga att du behöver inte anpassa dig, men det gör man i alla fall, för att man måste behandla varandra liksom... Ja... Man kan inte bara strunta i det.
Nej,
det,
men vi kan inte. Också bestämma att jag inte behöver leva ut den. Ja, nu är jag ju ovan, så då kommer det ju bara. Men jag kan ju bita ihop.
Absolut. Det kan bli en övningsuppgift för dig.
Ja, men samtidigt så är det intressant, för att om du... Det är det här som är så intressant, att man i ett förhållande som har pågått ett tag har så svårt att ändra sig. För att om du nu ändrar dig, så krävs ju av mig också att jag ändrar mig på ett positivt sätt. Liksom.
Ja, exakt.
Tunga saker, detta.
Ja, och jag tycker också att det är det där, det liksom, det finns, man drar fördelar av att den andra är på ett sätt som inte är så bra, om du förstår. Om vi tar min konflikträdsla som du tar upp ofta, så finns det fördelar för dig att jag liksom är då...
Ja, då kan jag ta ett steg framåt. Ja.
Precis,
ja.
Och så blir det en grej. Men skulle jag förändra det så är det inte lika roligt längre.
Ja, eller det kan bli visst roligt. Detta kommer jag att prata om senare faktiskt. Ja. Det kan visst bli roligt, men det krävs ju en anpassningsperiod som kanske just är en sån här då. Där jag får se en sida av dig som gör mig ledsen.
Ja.
Innan jag har liksom vant mig vid det eller lärt mig att hantera det på ett liksom normaliserat sätt.
Absolut, precis. Ja.
Man får ta det som det kommer. Det här blir ju mysigt, tycker jag. Det är en mysig era.
Ja, verkligen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag och Marit har ju också skrivit böcker. Marits senaste bok, som är en nyutkommen relationsroman, heter När underbart inte är nog. Vi har tillsammans också skrivit boken Lyckligt skild, hitta den kloka vägen före, under och efter separationen, som handlar om våra respektive upplevelser av separationerna. Våra böcker finns i bokhandeln och på nätet och även som ljud- och e-böcker. Sök på våra namn så hittar ni dem.
Du, vi har fått ett lyssnarbrev som lite grann rör sig kring det här. Hur går det till när livet ändrar skepnad? Man kan inte se hur någonting ska kunna bli på ett annat sätt. Ungefär som att du och jag, när vi hade vår respektive skilsmässa, så hade vi aldrig kunnat se hur det här skulle bli liksom.
Nej.
Och hon skriver så här: jag har i flera år nu tänkt att jag måste skiljas. Jag betyder ingenting alls för min man, tror jag. Jag mer finns här, medan min mans liv nog pågår någon annanstans. På jobbet, på golfbanan, på krogen. Jag har ett bra jobb och tjänar okej, och barnen är stora, så det borde vara enkelt. Men jag är så rädd att mitt liv kommer att bli ännu sämre. Att om jag skiljer mig, att livet aldrig någonsin blir bra igen. Jag är rädd att fastna på botten. Jag ser inte hur stegen framåt skulle kunna se ut. Ja. Känner du igen sånt?
Ja, absolut. Mm. Det är klart att man vet vad man har men inte vad man får. Och många gånger så har man ju liksom en när man står i det där skedet så kan man ju å ena sidan tänka, ja, det jag har är dåligt och det skulle kunna bli bra. Det skulle kunna bli bättre om jag lämnade eller om jag ändrade situationen. Men det skulle också kunna bli riktigt askass.
Ja, man tänker att det skulle kunna bli bara svårare.
Ja, värre, tråkigare, och det kanske aldrig hittar någon, och jag kanske aldrig blir lyckligt, och det kanske bara blir jobbigt. Jag kanske knäcker ihop totalt. Den bilden har man ju någonstans också, men... Ja, det är så himla lätt att säga, jo, men du vet, efter regn så kommer sol och det där blir alltid bättre. Men på något sätt så är det ju den där man, så här, med åren så blir man ju bättre och bättre på att förstå att det blir aldrig riktigt svart, och det är väldigt mycket liksom upp till en själv att göra, skapa en bra situation igen. Och det gör att man, ju fler sådana omgångar man har haft, ju fler sådana vändningar man har haft, desto lättare blir det att ha tillförsikt och tro på att det blir bättre i framtiden. Men det är ändå så, livet är ju liksom, du har ju alla, det blir inte så svart som du tror. Jag kan inte säga det på något annat sätt.
Nej, men jag tänker också att det som är det jobbiga när man är lågt ner. Jag minns nog några så här bottennoteringar i mitt förra förhållande. Men när jag var på de bottennoteringarna, då såg jag ingen väg ut alls.
Nej.
Jag såg ingen väg ut, utan jag tänkte, det här är mitt öde, tänkte jag.
Ja, ja, ja.
För att man kanske också... Ja, annars skulle man inte sitta i den där bottennoteringen kanske. Nej. För att ibland så är det ju lägen där man... Men jag tror... Så att där och då blev ju jag kvar. Och sen så finns det variationer inom det där. Och det kanske blir lite bättre ett tag och så. Men så att jag tycker att det... Man kan ju vara nedbruten. Och jag tror att det var det jag var. Jag hade liksom små barn, sov inte. Man kan vara nedbruten av många olika skäl. Och då blir det jättesvårt att börja tänka på hur skulle en alternativ framtid kunna se ut.
Ja.
Men jag tror ju liksom att om man ska tänka sig hur går den här processen till? Liksom? Från att man har det eländet till att livet blir mycket bättre.
Ja.
Då tror ju jag att den bland annat går... via acceptans på ett eller annat sätt. Att om hon har bestämt sig för att lämna.
Ja.
När hon har bestämt sig för det, då har man ju gett upp förhållandet. Då kommer ofta sorgen. Den kommer som ett svar på något vis på att nu har jag accepterat att det här inte går.
Mm.
Min dröm gick åt skogen. Och sorgen i sig är på något sätt ett steg som är läkande. Så tänker jag i alla fall. Att när man har fattat ett beslut och bestämt sig för att hjälp, jag måste skiljas. Då kommer en slags sorg för många.
Ja.
Och det i sig är en liten rening av någonting.
Ja.
Och, så den tycker inte jag att man ska sörja. Eller den ska man inte hindra. Utan den måste få finnas där. Och sen så småningom, om man nu ser den gynnsamma utvecklingen här. Så gör det ju över tid lite mindre ont. När man har lämnat och det är jättejobbigt, så kommer ju det att göra mindre ont. Och det kommer bli fler och fler minuter som man inte tänker på, gud vad sorgligt mitt liv är. Utan man liksom, man läks ju på sätt och vis.
Ja.
Man läker sig själv, för det finns en inneboende sån förmåga. Och när man då blir lite starkare, så tänker jag att ja, men någon liten dröm kanske slår rot. Någon liten idé om hur jag skulle vilja tillbringa dagarna i mitt nya liv. Vad gör jag en kväll när jag inte längre är gift med honom? Alltså man kan börja se saker.
Mm.
Och det är steg för steg. Och när man står på ett trappsteg så ser man inte så långt de andra.
Nej.
Men tar man ett till sen så småningom så kommer det liksom att... adderas nya saker. Och på så vis bygger man faktiskt sakta man säkert upp ett nytt liv.
Ja, men absolut. Så är det ju.
Man blir sig själv igen på ett eller annat sätt också.
Ja.
Kanske ett uppdaterat sig själv.
Ja. Jag vet också att någon jag pratade med som... Jag blev förvånad för att den här personen pratade om någon som hade ångrat sig alltså flera år efter en separation.
Mm-hmm.
Och jag tänkte så här, men det där är väldigt ovanligt. Jag hör nästan aldrig att folk är liksom i efterhand, när de har tagit tur, och det är självklart. Men det är ju få som så här, 10 år senare säger jag ångrar att vi skilde oss.
Nej, det är få, det håller jag med om.
Och det är ju ändå ett tecken på att absolut, alla kommer tala om sin skilsmässa som det var det jävligaste jag gått igenom, eller det var fruktansvärt, eller det ena eller det andra. Men det, just det faktum att så få ångrar sig, kanske säga att det hade väl varit bra om vi hade kunnat vara gifta, men jag har det bra nu.
Ja.
Det blir ju liksom bra, det blir ju på ett annat sätt, men det blir i de allra flesta fall bra. Det kan man ju också vila sig mot, någon slags så här, trygg statistik.
Ja.
Och återigen så här, det blir inte det man hade tänkt sig, det blir inte så som det var förut, det blir på ett annat sätt, men det har man ju varit med om 1000 gånger i livet innan också.
Precis, och man får ju inte glömma att det hon nu verkar vara i här, där hon inte betyder någonting för sin man och så vidare, tänk dig att du träffar så småningom en annan man som älskar dig mycket och som du älskar mycket.
Ja.
Och ni har ett jätteroligt liv ihop.
Ja.
Alltså det finns på riktigt.
Ja, visst.
Det finns på riktigt.
Ja.
Så att, sen tänker jag också att det ska sägas att självklart så finns det lägen där man fastnar i en depression.
Ja.
Och då är det ju läkare som behövs.
Ja,
men,
ja, ja.
Men liksom en svår situation och en sorgeprocess, det är... Det kommer alla att gå igenom liksom, ja, när man skiljer sig. Men, och jag förstår känslan att man liksom ser inte, men hur ska mitt liv kunna bli någonting efter det här på ett nytt ställe? Mm. Var ska jag ens bo?
Mm.
Ja, men de där sakerna, steg för steg liksom, så kapar man åt sig ett liv på ett eller annat sätt.
Ja, absolut.
Även om det tar tid.
Ja. Precis, och även om det är jobbigt, för det kommer säkert vara skitjobbigt.
Ja, det är jobbigt, men det är ungefär som en intensivjobbig period, medan det hon är i nu verkar vara liksom någonting som sen i efterhand skulle heta, ja, jag hade inte ett så bra liv.
Precis,
och det är också ett stort slöseri.
Ja, mm. Det måste nästan vara värre om man tänker efter.
Ja, på sikt är det ju det. Så lycka till med dina steg.
Ja.
Nu, jag ska bara säga att lyssnare som tycker att Stockholm är trevligt, då vill jag säga så här, jag har ett förslag nu på en hel helg i Stockholm.
Mm.
Den 27 så går man, var spelar ni någonstans?
På Ängelen
spelar jag. Då går man på Ängelen.
Ja.
Där ska du spela, där ska du och ditt barn spela.
Ja.
Och jag ska stå där lite också.
Ja, det är fantastiskt, det är det roligaste av allt.
Och ta en bira och hänga där och lyssna lite.
Och så här, åh Magnus. Ja.
Och det är den 27.
Ja.
Den 28, så är det, eller hela helgen så är det Stockholms bokhelg. Men den 28 så kan man komma och hälsa på mig när jag och... Vad heter han?
Pernaroskin.
Vi ska prata i Bonnierhuset där, ute på gården. Det är liksom en stor bokfestival i hela stan, hela helgen.
På Sveavägen.
Nej,
också.
Alltså runt om på olika. Man kan gå in och kolla Stockholms bokhelg.
Det
är massor med evenemang.
Men var ska du vara någonstans?
Jag ska vara på Sveavägen 56, på utegården i Bonnierhuset. Och prata med Per Naroskin och Susanna Romanus om relationer och medelålder. Han har skrivit en bok om sånt också, och min senaste roman handlar om det. Därefter oss så kommer Johanna Mo och Ninni Schulman och Stina Wolter och Mian Lodahl. Mycket, mycket som händer där. Fiskdamm för ungarna. Hembakat.
Kommer jag få gå på det, eller kommer du förbjuda mig att gå på det?
Jag brukar förbjuda, jag blir så nervös nu där, jag vet inte. Men vi får se. Men vi kan lägga ut lite programmen, men den 27-28, det är fina grejer.
Det blir spännande.
Ja.
Det är också min första spelning så här, ute bland offentligheten på 1,5 år.
Och du är ju övertaggad.
Ja, jag är inte övertaggad, men jag tycker det blir fruktansvärt roligt.
Ja, det är bra. Mm. Här kommer en till lyssnarfråga.
Ja.
Jag undrar hur ni ser på det här med att som förälder flytta långt från sina vuxna barn som man har en god relation med. Är det mest själviskt eller en rimlig sak att göra? Tack för en fantastisk podd.
Det är en fullt rimlig sak att göra, tycker jag.
Du tycker att det är en fullt rimlig sak?
Ja, det tycker jag verkligen.
Jaha.
Alltså så här, om jag får förklara det, för att jag tycker att det är vuxna barn som man har god relation med.
Det står vuxna.
Ja. Mm. Då tycker jag så här, när barnen är vuxna, då har man ju liksom på något sätt gjort sitt jobb. Man kan inte kräva att de ska hålla på och ställa upp på en eller sånt där. Och de kan heller inte kräva att man själv ska göra det, tycker jag. Så vill man flytta till vad som helst i stan, eller månen, eller Mars, eller vad som helst, så är det din fulla rätt att göra det. Sen kan det ju finnas lägen eller situationer där de känner att oj, nu behöver jag dig eller så här. Det kan man ju kanske då ställa upp på, kan jag tycka, men så här, nej, du börjar ditt nya liv, ditt liv 2.0 faktiskt.
Där hörde vi. Jag skulle kanske mjuka till det lite just eftersom det gäller barnen. Nej, men jag tycker också att det är rätt att göra det. Sen tänker jag, eftersom det här är en person som frågar, så finns det ju en tvekan här då. Ja, men hon kanske kan hitta, vad är läget då? Jag har Leksands Sparbank. Och där jobbade en kvinna som vars barn hade flyttat till Stockholm. Det var ju deras, men måndag och tisdag åkte hon dit och hade hand om barnbarnen.
Alltså, ja, ja, ja.
Och det kanske inte går när hon gick i pension.
Ja, ja,
så.
Precis, ja.
Men jag menar, man kanske kan, vad är det optimala? För jag antar, man vill ju heller inte förlora kontakten. Så man...
Nej.
Och sen så kan det ju också vara som du säger, ibland är det inte läge. Men jag tycker egentligen inte att en vuxen förälder har ansvaret för vuxna barn, så att
Nej,
säga.
Nej, absolut inte.
Sen finns ju ett starkt band och medkänsla. Men om man tänker sig tvärtom. Mamma, varför var du inte lycklig de senaste åren? Nej, men det var ju för att jag inte kunde flytta med Kalle till Norrland. Precis, vilket barn vill ha det på sitt samvete?
Ja.
Så att man behöver också ta ansvar för sitt liv och se till att get a life liksom.
Jo, men jag verkligen, alltså, jag tycker också så som det ser ut idag, i, liksom, vi lever inte i stora familjer. Det kanske hade varit trevligt, men vi gör ju inte det idag. Och alla ska förverkliga sig och vi har bestämt att vi ska ha det på det sättet. Mm. Vi uppfostrar våra barn på det sättet och hela samhället bygger på att vi ska leva självständigt. Och då tycker jag så här, nej, det finns inget skäl, varför ska mitt liv begränsas av det då?
Men låt säga så här, låt säga att barnen, ett av barnen skulle uppfatta det som jättejobbigt om du flyttade ifrån och vara väldigt ledset för det, ja, och kanske känna att de skulle behöva dig mer. Vad skulle, ja, du göra då?
Ja, men då skulle jag ju kanske säga att dels så skulle jag uppleva att jag hade misslyckats med min uppfostran.
Ja, men det skulle inte hjälpa dig.
Mm. Absolut. Men sen skulle jag väl, det är det som jag säger, så att det finns ju situationer och lägen där man kanske behöver vara närvarande eller närmare eller till och med jättenärvarande. Och det är ens barn, det tror jag aldrig att man liksom, det är skillnad på ens barn och andra människor i fråga om vad man kan ställa för krav. Liksom. Mm. Och är det kris, är det någonting där man verkligen behövs, så tycker jag ju att man ska ställa upp som förälder.
Mm.
Och då får man väl lösa det då, antingen tillfälligt eller mer permanent, att flytta närmare om det skulle behövas.
Mm.
Men när vuxna barn som har bra kontakt med, så är ingen som helst anledning till att man inte skulle kunna flytta därifrån.
Nej, jag håller med. Det är grundkonceptet. Fri.
Ja,
fri förälder.
Fri och vild.
Fri förälder, fria barn.
Det där sista ordet som du har,
vad jag har laddat,
kliffat och trailat inför här. Skulle du kunna ta det nu?
Ja.
Ja.
Ja, men idag så skulle jag då vilja, och nu pratar jag inte om dig, men det är du som har väckt tankarna kring det. Det är därför jag intresserar mig för ämnet.
Mm.
Och då handlar det om detta att vara konflikträdd. För jag skulle vilja förtydliga, för jag tycker att när vi pratar om det så blir det inte tydligt. För ibland kan du då säga så här, ja, men alla tycker väl illa om när någon står och gapar på en. Ja, det är inte det som konflikträdsla handlar om. Utan konflikträdsla betyder liksom om att man i största allmänhet tycker att det är obehagligt med situationer där andra kan bli arga. Eller så har man en överdriven ängslan för möjliga negativa konsekvenser av konflikter. Jag säger några saker som är lite typiskt för den som är konflikträdd, så kan man känna igen sig eller inte. Och sen vill jag också komma till varför det här är liksom intressant. Jag har läst på lite grann. Det här kan också gälla väldigt mycket på arbetsplatsen, vilket blir negativt. Det är typiskt för personer som är konfliktskygga att de dels överskattar riskerna med att ta upp problem till samtal. Man överskattar riskerna, men också underskattar de negativa följderna av att tiga still. Alltså man viktar det här, är man lagd åt det konflikträdda hållet, så viktar man det här lite fel. Och det blir ju negativa följder av att vara kvar i en negativ situation. Men man är hellre där och bortser från de följderna än att liksom ta risken med vad som kan hända. Och egentligen så backar man då alltså från saker som man vill för att man inte vill bli sedd som jobbig eller riskera att hamna i en ordstrid där man inte kan vinna kanske, eller känna skam och framstå som ofostrad eller mindre älskvärd. Man avstår liksom från att säga sin mening eller önskan. Och då tänker jag så här, varför är det här intressant? Jo, jag tycker så här, den som undviker konfrontation, paradoxalt nog så kan det bli så att den väldigt ofta gör folk sjukt förbannade. För att det kan vara så att man lovar lite för mycket. Jo, men det där ska jag göra. Absolut, det fixar jag. Och sen så fixar man det inte. Och då blir folk väldigt arga. Eller man kanske låtsas tycka att någonting är okej som man inte tycker. Sen pyser man ut irritation på ett väldigt obehagligt eller obegripligt sätt, vilket gör folk pissed off. Liksom. Det kan också bli ett slags martyrskap. Genom rädsla för att sanningen ska såra någon till exempel, så snärjer man in sig i lögner som på sikt sårar väldigt mycket mer. Jaha, du har aldrig tyckt om mig, eller du har aldrig tyckt om att åka iväg på de här utflykterna och så vidare. Och sen så tänker jag, det kan också vara såna här typ svärmorsbekymmer till exempel, där man låter ens partner ta strider med ens egna föräldrar som man själv borde ta. Och man borde själv ta dem för att risken att förstöra den relationen är mycket mindre än om min partner får lov att ta den och så vidare. Så jag tänker att om man känner sig, om man känner igen sig som en som tenderar att inte säga saker och kanske då underskatta de negativa följderna som följer år ut år in, så tänker jag att man kan börja träna på att säga ifrån. Och då kan man göra det i små, små sammanhang. Ta ett litet steg och med människor där du känner dig trygg. Att man tar steg och säger någonting litet där man annars inte skulle ha sagt ifrån. Och på så vis så lär man dels känna, ja, hur farligt blir det när jag uttrycker min vilja och så vidare. Jag tycker att jag har ganska många konflikträdda människor omkring mig. Jag tycker nästan att jag märker när de tänjer på sin förmåga att säga ifrån. Liksom. Och att det behövs ett klimat som tillåter detta på något vis. Och har man inte ett klimat som tillåter det så är det också en sak. Då kan man nästan ta upp som en diskussion. Jag märker att jag blir stressad eller orolig av det här mönstret som vi har. Skulle vi kunna ändra på det? Mm. Alltså att man försöker kapa åt sig en bit av sin egen vilja genom en diskussion som ligger utanför just de ögonblicken när liksom en konflikt uppstår. Det är därför jag pratar om konflikträdsla. Och jag tror att du missförstår mig, för alla tycker ju illa om jag när någon står och skriker mot en. Men det är alltså en konflikträdd människa kommer inte dit utan har blivit tyst långt innan. Mm.
Absolut, jag förstår.
Punkt slut.
Ja, nej, men jag tycker att det är...
Förstod du hur jag menade?
Jag förstår precis hur du menar. Jag tycker också att det var intressant att höra de beskrivningarna som du gav där. För att jag förstår och jag känner igen. Bra.
Ja, och jag tänker just när det kommer till relationer och lämna eller inte lämna. Mm. Så är det också så här att då blir ju det... Det är ju i sig en väldigt, väldigt jobbig handling att säga jag vill lämna. För man ser framför sig de oerhörda konsekvenserna. Men tenderar då att underskatta de fruktansvärda konsekvenserna av att leva kvar år ut och år in i ett dåligt förhållande. Alltså att man, jag tycker det var det centrala med det här, att man överskattar riskerna med att ta upp problem till samtal och underskatta de negativa följderna av att tiga still.
Ja.
Jag tycker den är liksom väldigt tydlig.
Ja, alltså det blir ju väldigt stort om man sätter i relation till att just separera. För att det är ju de små situationerna det är minst lika viktigt att liksom tänka på det där.
Ja, men också de stora. Det blir också så väldigt tydligt. År ut och år in ska jag må dåligt, ja, i det här förhållandet. Jo. För att jag inte pallar att ta den här konflikten. Att pallar att ta igenom det liksom.
Mm.
Fick vi att fundera på
det? Fick vi fundera på, ja. Precis. Men det gör vi en vecka till, sen är vi tillbaka.
Ja, och då har ni säkert skrivit nya brev som vi kan prata om.
Precis.
Ja, och tack snälla för att ni lyssnar, och så hörs vi igen om en vecka.
Ja, hej då!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.